Vår gäst i programserien från Stoltrådspop till Stökig Rock idag är Rolf Kuula. Rolfa som är uppvuxen i Vikinga och hade också en pappa som spelade flitigt, Kurt Kuula. Var det pappa som introducerade dig i musikens värld?
Faktiskt inte. Han har inte lärt mig någonting, utan det var nog på sidoväg att hamna in i den här musikaliska världen på det sättet. Jag bad honom att jag skulle ge gitarrlektion, men inte var så intresserad. Han gav något andra, men inte åt mig. Så då ansåg jag att jag plockar ihop ett eget band. Och det gjorde vi i redskapskjulet på Neptunvägen i Vikinga då för x antal år sedan.
Vi ska snart prata om det här bandet, men hur blev det just trummor?
Slagverk alltid intresserade mig.
Hade du några förebilder på den tiden?
Absolut. Deep Purple. Ian Page.
Och ditt första band som du satt ihop med Janne Stolpe och Rolf Häggblom spelade också Purple-låtar, fast ni inte hade keyboard.
Stämmer. Det var Purple och Black Sabbath och Hendrix-perioden som då influerade oss totalt.
Hur kom du i kontakt med Janne och Rolf?
Rolf bodde på samma gata, där på uppemot sportplan. Janne kom in via skolan från Jannes sida. Och han var ju som gitarrvirtuos där redan, men hade ingen gitarr. Så vi hade lite problem i början där. Jag hade inga trummor. Jag fick låna en virveltrumma av Latvalas som bodde i samma trappa som Rolfa då. Så plockade vi ihop lite pafflådor, kastruller och han hade bas och han förstärkade. Men Janne hade ingenting den tiden. Men då hade vi ju Lasse Skog som hade en vit Fender Stratocaster som vi fick låna. Och då satt vi igång där i redskapskjul och började öva. På den vägen for det sen. Trummor.
Men så småningom så fick ni ju ihopskramlat till en utrustning.
Det var intressant när vi hade vår första spelning. Vi hade 5 låtar som vi skulle spela på en hel danskväll då. Det var på Samskolan den tiden. Och vi ställde upp och började spela. Intressant i den historien var också att jag köpte nya trumpinnar den dagen från Västerlund. Så första låten såklart, Paranoid. Janne sparkade igång. Och första trumslaget som kom båda pinnarna av. Så det var en grov start för mig.
Hur många gånger spelade ni de där 5 låtarna?
Det blev nog många gånger. Men inte reagerade någon på det att vi körde samma låtar heller. Alla dansade, alla hade roligt och det var 20 team. Och gage, icke att förglömma. 15 mark fick vi. Direkt till varsin hamburgare på Kivinimes grillen.
Och efter det här blev det mera spelningar på skoldanser.
Ja, skoldanser och sen var vi också ute i periferin eller landsbygden och spelade på diskoteken som fanns på de här ungdomsgårdarna. Som i Nyby på Vinden spelade vi där och i Korsnäs nere i källan tillsammans med Hurricanes som också var på turnés med oss då.
Men ni hade ju en perfekt repertoar för den typen av spelningar.
Absolut, ja. Och bravura var ju Hendrix Hey Joe som Janne spelade solo med tänderna. Och tack vare den låten var vi ju också deltog vi i den här SM-tävlingen som vi hade här på Stadshus och just i Raittinen var konferensier där. Och där vann vi i Vasa, så vi var ner till finalen på Kulturitalo i Helsingfors.
Hur gick det där?
Minns inte. Okej, det var ju som från hela Finland där förstås. Men roligt var det. Det var ju som en småpojkan faktiskt huvudstaden och presenterar rock'n'roll.
Åkte ni tåg eller åkte ni den fantastiska bilen som jag kommer ihåg, en Ford Transit?
Stämmer, Ford Transit. Den rullar vi genom Finland med.
Ingen av er var så gammal som ni kunde ha körkort. Vem körde?
Nej, vi hade ju alltid hjälp av min systers dåvarande pojkvän. Så han körde oss alla spelningar. Han var ner till Helsingfors och alla de här Korsnäs och Nyby och Petalax. De här svängarna som vi gjorde. Så att flygklubbens Transit fick vi låna.
Första upplagan av Exxon fungerade en ganska kort tid. Vad var det som gjorde att bandet splittrades?
Kom andra uppgifter in i bilden för alla tre. Ska vi säga, bandet hade känt ut sin tid, kort tid var det i alla fall. Men så får Janne till en annan uppsättning, en annan orkester. Och Rolf fortsatte med sitt och jag tog en paus från musicerande. Tills jag blev kontaktad av Janne då igen att nu skulle det bli en trummis i en orkester som heter Lord Action. Och Sikko Sandvik hade slutat där då som fantastisk trummare. Så hoppade in där och så körde vi lite Jiraiya Heap här i neden och rock'n'roll.
Och sammansättningen bestod av Janne Stolpe på gitarr, Mikko Rintanen på gitarr och keyboard, Arno Gräsbäck på bas och Harry Poffs på sång och du då på trummor. Hur pass mycket han Lord Action spelade under den korta tid som du var med?
Det var också faktiskt en kort period som vi spelade. Så att vi gjorde en tv-inspelning nu Karli på Ljutbacka och sen var det vanliga tillställningar runt om på ungdomsgårdar som det var främst det. Ja.
Och då hade du redan lärt dig teknik så trumpinnarna gick inte av på första låten?
Nej, jag slog nog rätt på kinnen, jag slog inte på kanterna mer utan då svängde det.
Och efter denna korta tid med Lord Action så får hela kompgruppen med i en grupp som hette Supersuikis i Seinäjoki.
Ja, Supersuikis, det var ju ett populärt band, stort band. De hade ju blås, tre blås och brass alltihopa, spelade mycket Chicago och Bladsviten Tidslåtar och sånt. Och de vann ju SM då året innan vi kom med. Så de hade ju som stora turnéer, men deras komp slutade. Så Martti Jalava då hörde om oss och så kontaktade oss och sa att om ni kommer provspela. Och dit får vi och det klickade direkt så att då turnerade vi med det här vårt komp och det ursprungliga brasset som de hade då runt om i Finland.
Ett tag var det ju två trummisar och till och med två basister.
Stämmer. Det var ju Martti som hade sina visioner att det skulle vara stora evenemang när vi kom. Så då blev det att vi hade dubbla basister. Det var Nanno på basen och en Eija tjej var på bas. Och så var vi dubbla trummisar. Och så hade vi dessutom bakom mig hade en tjej som en go-go tjej som dansade i vår musik. Så vi turnerade runt hela Finland från Salla till Söder.
Och Arno Gräsbäcka berättade om era resor. Jalava körde och ni andra var lite rädda.
Ja, absolut. Ja. Han körde ju alla nätter när vi var på vår turné. Så man satt nog bara och spände sig så när hans ögon gick fast. Men fram kom vi och spelade på Tavastia och Potta och Kulturitalo och alla sådana trevliga ställen i Helsingfors. Så att man har fått vara med.
Hur var det att spela på de här ställena? Var Helsingfors-publiken kräsen?
Nej, inte var de kräsen. De var mer nyfikna för att det var ju sammansättning som sådan. Så när man kommer med dubbla trummor och en tjej på en bas och en go-go bakom där i neonkläder. Så man var ju 17 bast.
På den här tiden var det ju inte vanligt att tjejer överhuvudtaget var med i pop- eller rockband.
Det var väldigt ovanligt, ja, men hon var en jätteduktig basist faktiskt. Så att...
Spelade du någonsin några spelningar med pappa?
Ja, faktiskt när pappa spelade mycket på krog och på mycket tillställningar så bad han mig att komma med att prova på den sortens musik. Och då spelade han nog på Hotel Centrala på mycket julfester och tillställningar med pappa och Vegelius på bas och Algot Gustafsson på piano. Så att då var det dansmusik allt från tango till samba och rumba och allt möjligt så det var en intressant period att lära sig nya låtar.
Vi hörde här att du var 17 år när du spelade med Supersuikis så då hade du redan tragglat igenom många olika musikstilar. Det som kallades för hard rock i början på 70-talet där Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin och Uriah Heep här i Finland var stora förebilder. Sen hade du spelat gammal musik med pappa och så hade du också spelat storbands, jazz, pop och rock. Supersuikis. Vilken musikstil låg dig själv närmast?
Nu är det den här hårdrocken och alltid varit. Alltid varit, kommer alltid att vara just de här vissa trummisarna som man haft som förebilder så de lyssnar man gärna.
Sjöng du i de här banden?
Nej, jag sjöng inte nå förrän när en ny uppsättning av Exxon bildades så då kom sången in i bilden.
Gäst i vår programserie idag är Rolf Kuula, som jag hade det stora nöjet att spela med från 75 till 83 och Exxon hette bandet. Tom Nyman var gitarrist, Kai Wik spelade bas och jag försökte skrapa lite på gitarren. Det var väl så att jag tog kontakt med dig?
Ja, strax efter vi slutade med Supersuikis så tog inte längre så ringde Hippie och frågade att de skulle behöva en trummis, att de hade ett band som de håller på att sätta ihop. Och klart var intresserad så jag hoppade på min Kawasaki och fot i Smesby och där stod de i garage och beredda. Jag hade mina trummor med tidigare så att då satt vi igång Exxon på nytt. Jag hade ju en orkesterbil transiten där det stod Exxon och när vi skulle ha första spelning så funderade vi, vad ska vi heta? Så sa Hippie, varför ska vi inte ta Exxon där det står på bilen från förut? Så blev det Exxon igen.
Så du, det där kommer inte jag ihåg.
Nä.
Men det är ju bra att du har bättre minne än mig. Men det som jag kommer ihåg var det att när du kom med din Kawasaki dit i den garagen så var vi skitnervösa. Du var ju en meriterad trummis då redan.
Ja, faktiskt. Det var en ny vision att hoppa in med nya unga grabbar. Jag var ju äldst fast jag var ung i alla fall. Men att intressant och musikstilen var helt annan då igen, så att det är ju finsk populärmusik.
Ja, mycket Kurriganes och Sleepy Sleepers.
Och Juice.
Och här började du sjunga?
Då började vi sjunga. Vi fördelade låtarna sinsemellan då, att Hippie sjöng det mesta och Tompa började sjunga mer och mer. Och ja, häng nu på en låt och lite stämmor.
Mm. Och första spelningen gjorde vi på en firmafest i Bockis.
Stämmer. Vi hade så tur att, vad heter det, Kais pappa, han fixade just den här små tillställningen där vi fick öva och komma fram med våra färdigheter. Och så hade vi, icke att förglömma, mamma Rut som fixade våra spelning på Vasabåtarna.
Ja, men allt som hände på Vasabåtarna är preskriberat.
Överens.
Det måste vi ju ännu berätta, att om du med första examensammansättningen fick 15 mark i gage, så fick du ett lite sämre gage i den här andra uppsättningen, eftersom vi fick betalt en limsakorg per man när vi spelade på den där Bockis-firmafesten.
Ja, men det är också någonting.
Aldrig gratis. No, vi spelar ju mest där i början på skoldanser och tillställningar i stan, men ganska snabbt fick vi spelningar också ute på de här dansställena. Vad har du för minnesbilder av de spelningarna?
Det var ju stort att fara ut på de här större danspaviljongerna som då var både vinter- och sommartid. Åminne och Fagerö och Kvävlax och Korsnäs och Nyby. Och det fanns ju så massa med dansställen den tiden. Så att spelningar fanns, vi kunde ju ha 2, 3, 4 spelningar vissa veckor. Det var skoldanser och så var det helgdanser och till och med söndagsdanser. Så att det, då fungerade kassan bra.
Och mycket folk på spelningarna?
Absolut, ja. Man glömmer aldrig de här så kallade lyska spelningarna. Det kunde vara 500-600 personer och 100 personer stod framför Tompa. Alltså flickor. Flock framför honom.
Nu efter några år så kom Tore Karlsson in. Kommer du ihåg första träningen han var på?
Då ändrades musikstilen igen ju, för då gick vi mera från den här finska populär popmusiken. Då kom det in mera sån här västkustmusik med Doobie Brothers, Little River Band och sån här musik som blev influerad. Och då kom ju också mera stämsång innan Tompa och Tore började sjunga.
Och sen gick inte länge förrän Eddie Åbacka, som Tore hade spelat med tidigare, också kom och Kai började sköta ljudet.
Ja, det stämmer. Då blev de som stämsången helt fullständiga. Kai skötte ljudet och Kai skötte alla bokningar och spelningar och Hippie hoppade in på bas där. Då. Den tiden var nog fantastisk med musiken. Då gjorde vi egna låtar också som Tompa och Tore skrev och som vi dessutom också har skivor på oss.
Vi ska snart lyssna på en av de där låtarna. Och på den här tiden så siktar vi ju ganska högt också i den meningen att vi satsar på en dyr utrustning.
Då satsar vi enormt ju, både på ljud och ljus. Och det är ju lite inspiration från de här svenska orkestern som kom hit. Så att den vägen får du, vi hängde med och hakade på.
Och vi ska ju inte glömma att vi hade också en orkesterbuss.
Stämmer, ja. Köpte på auktion från posten en buss för 1037 mark den tiden. Som vi inredde dem med salonger och sängar och som vi då turnerade runt med här.
Men inte så riktigt länge, för vi bytte den sen mot en Mercedes paketbil som också hade förstås säten. Och idén kom ju också från Sverige.
Ja, det var en Mercedes 508, en lite större paketbil som vi också inredde med säten och bagageutrymmen och utrustningen. Så att.
Men om jag nu rätt kommer ihåg så körde varken du eller jag allt för ofta.
Nej, inte den bilen, utan då körde nog Kai Mercedes. Och där var också många händelser som man minns.
Men som man skulle vilja glömma.
Det gick ju så bra i slutändan, så det blev ju roligt till slut. Att fast det var olycka var nära på riktigt, att vi var på väg till var det någon Korsnäs eller Petalax vi skulle spela. Och strax efter Malax, så det var snömodd, så fick vi sladd och vi snurrade runt på vägen och så ut i skogen baklänges. Som tur for det baklänges, så instrumenten flög ut och inte kom över oss. Men där låg vi huller om buller och Tore blödde från sitt öra, så vi alla var förskräckta att nu får hans musikör.
Och han kördes till sjukhuset, vi andra fick lyft med Linda Nines buss till spelningen och gjorde spelningen.
Spelningen gjorde vi, ja.
Arbetsmoral på hög nivå.
Verkligen. Never give up.
Och sista spelningen gjorde Exxon i åminne. 83.
83 var det, ja. Ja, stämmer. Då föddes min första dotter. Hon låg på BB och vi gjorde final countdown på Åminne-paviljongen. Det var stort.
Inte alltså låten, för den var inte skriven då ännu. Final countdown på det sättet att nedräkningen gjordes och efter det så slutade vi. Det blev så 83 att Tompa, du, Ili Niemi som hade varit med oss i några år och jag grundade ett band som hette The Roots och igen blev musikstilen helt annan.
Helt annat, ja. Då hoppade vi in på rhythm blues. Att då var det rock'n'roll för hela slanten och det svängde.
Vi gjorde många spelningar, mycket utanför Österbotten. Och...
ja, det gjorde vi. I Åbo skärgård och på många andra ställen. Och gjorde skivor, LP-skivor den tiden. Och...
men så kom kallduschen. Du meddelade att du måste sluta, du flyttar till Sverige.
Ja, stämmer. Vi åkte dit och jag fortsatte mitt jobb som jag jobbar med här i Vasa. Öppna en filial där i Stockholm och då var den frun som studerade till Körsnär. Så då flyttade vi dit och var där i 5 år och musicerandet då inte slut där då heller inte.
Nej, och här på finska sidan så kom AP Toivari in på trummor och vi fortsatte några år. Men vem spelade du med i Stockholm?
Det var en sån där kanske internationell sammansättning. Då var det Tobbe Simonsson, han var på gitarr, jag på trummor. Och så hade vi Carlos från Italien som var på bas och Valdemar från Polen som var på piano. Så det var... väldigt internationellt och det var mycket italiensk musik och dansmusik, populärmusik som vi spelade på olika krogar och tillställningar runt om i Stockholm i 5 år.
Jag kommer ihåg den här Tobbe, han var ju upp hit i Repo Kärgård.
Ja, de hade ju sommarställ ute på Fingrunder i Söderudden så han var ofta som trubadur på Kalle Sinno på de olika sina mindre tillställningar.
Han var duktig gitarrist.
Ja, han var både klassisk jazz och modern musik så att han var nog gitarrvirtuos.
Någon sån där spelningar som du speciellt kommer ihåg som ni gjorde med det här internationella bandet. Hade ni någon namn?
Nej, vi hade ingen namn utan bokningarna kom och de hade sina kontakter med de här killarna. I och med att många av de här krögarna var utlänningar också så via dem fick de kontakter så vi slapp att spela. Då. En specifik spelning kommer nog jättebra ihåg när vi var ute i Spånga och spela. Och sen på natten när vi körde hem på Essingen så for han iväg som ett jehu. Och jag fattade ingenting. Så nästa helg när vi träffades så frågade jag, vad hände? Vad hände? Vart for? Varför? Vilken bråttom? Så sa han, hörde inte på radion. Palme blev mördad och jag kände mig misstänkt. Så. Då kom jag fram varför han blev rädd och varför han for hem så fort. För han trodde han skulle bli misstänkt.
Hur reagerade du på händelsen? Jag råkade vara i Stockholm just då det hände och media uppstod. Sen var ju enorm.
Ja, den var enorm. Och det är ju klart att... osäkerheten med en sån där händelse att hur det kan hända och en sån man kan gå fri så att det gör att man sån där osäkerhet att träffa en rätt person eller var det nästa gång någon fel person.
5 år i Stockholm och så kom du tillbaka men spelande fortsatte.
Ja, trummorna kom hem till Vasa tillbaka och så blev jag igen kontaktad av en basist, icke hippie denna gång utan det var Stig Österåker från Kvävelax. Då hade han också satt ihop en sammansättning med Stig Österåker, Dennis Hansson Österåker och så var det Rolf Stogård som spelade gitarr. Så hade vi P.A. Lindell på klavetur som också sjöng då.
Den sjungande polisen?
Stämmer ja. Det var en blandning av populärmusik och dansmusik då verkligen. Så att...
no, det betyder att ni spelar mycket på fester och dansplatser?
Ja, dansplatser och de här, ska vi säga, de här mindre ungdomslokalerna var sådana tillställningar vi spelar på.
Men på den tiden hade ju musikstilen på de här dansplatserna ändrat. Du var inne på att vi spelade amerikansk västkustrock och rock på de här dansplatserna hela 70-talet och också början på 80-talet. Men när du kom hem från Sverige då, i slutet på 80-talet, så då var det ju sån här svensk dansmusik som gällde.
Verkligen, för då hade svenska dansorkestern hade nu invaderat hela svenska Österbotten. Så det var den typ av musik som kom in i bilden för oss också.
Vad tyckte du om det?
Nej, inte var det min musikstil, inte, ärligt sagt. Men folk dansar och trivde i musiken och då spelar vi vad publiken vill ha. Och framförallt sammanhållning i orkestern, det är ju det som man spelar för, att det är roligt, trevligt.
Ja, och för många var det ju den enda möjligheten att få spela för publik.
Stämmer. Övningar i garage i kväll, så många spelningar blev det också. Så det var riktigt trevligt.
Nå, du som är en sån här bilmänniska, så var det du som körde.
Stig körde, han hade en sån där Range Rover V8 som han drog med, så hans gas gick nog till bränsle.
Vad var det som gjorde att du slutade?
Nej, det var nog, vad heter det, jobb, familjeförhållanden och dylikt som gjorde att tiden inte räckte helt enkelt. Och jag har haft den principen, är inte till 100% med och det finns en spelning, jag måste skaffa en turare, då ska man inte vara med, utan då är det beslut att jag stiger ur.
Nå, på tal om turare så har du ju varit att tura AP på våra spelningar, både med The Roots och framförallt med alla den Astronauts.
Ja, stämmer. Roliga minnen och att få uppta gamla minnen på det sättet.
Så är du nu riktigt främmande för det där turande heller?
Nej, som turare kan gärna hoppa in, men jag vill inte vara 100% i en orkester där jag måste skaffa en turare.
Nu efter en kort paus så blev det ett nytt band som igen spelade en totalt annorlunda musik än Gents. På det sättet är nog lika att det var frågan om mycket dansmusik.
Ja, det var dansmusik, var det, men då blev de helt finskt influerat. Blev kontaktad av Heikki Hessu Koivisto, som då hade en orkester tillsammans med sin sambo då, Nina Laaksonen. Så att det var Nina Laaksonen och Heikki Koiviston yhtye som jag då hoppade på med. Och så körde vi land och rike runt i de finska. Att det finns så mycket olika ställen. Både små krogar och kvarterskrogar och sådana mindre ungdomsgårdar runt om då.
Och på den här tiden spelar man ju på de här finska dansplatserna långa keikkor, många sätt.
Ja, man börjar 8 så slutar man 1 så att det inte fanns det någon extra, utan 15 minuters paus däremellan och så spelar vi. Och drog pausen ut så nu kom de och sa till att publiken står och väntar.
Ni hade också andra Vasa-musiker med i bandet.
Ja, på bas kom in Kjell Laurén, duktig gitarrist och basist han också. Vi har jättekul tillsammans med honom, så att vi köpte kompe och Hessu hade ju gitarr, men han hade så olika apparater och samplingar och dylikt. Han spelade ju, så han fick ju såna instrument via gitarren. Som Bonnie M-låtar med alla de inläggen som han, så spelade han på gitarr. Så att det är otroligt. Att Daddy Cool till exempel, så låter som det skulle vara keyboard och gitarr, men han körde på gitarr.
Ja, han har varit gäst här i programserien och jag gjorde intervjun hemma hos honom i Lapua där han bor. Och han visade sin studio och alla pedaler och alla de här manikerna. Jag tror jag satt där i 7 timmar.
Säkert. Ja, han brinner nog för sina apparater och utvecklar musiken och sounden alltihopa. Så att.
Men han har nog brunnit för Nina också eftersom de nu för tiden är gifta.
Jo, de gifte sig i Lapua, så det var ett stort bröllop då. Nu spelar vi på hans och deras bröllop också nu.
Du och jag har ju haft kontakt här efter att vi slutade spela, men har du mycket kontakt med andra som du har spelat med?
Dessvärre mycket lite kontakt faktiskt. Med Nina och Hessu har vi nog sådär kontakt från och till. Men i övrigt så var man och träffade och Stig träffade någon gång i kvällags när jag där och säljer fisk.
Mm, du fortsätter jobba fast du skulle kunna vara pensionär.
No, jag är ju pensionär sedan 3 år tillbaka, men jag kan inte sätta mig hemma och fundera vad jag ska göra där. Jag måste ha ett mål, en vision att gå vidare.
Men man tycker ju att du skulle träffa en massa människor, till exempel de med fiskbilen din.
Absolut. De man har mellan 100-180 kunder per dag, så att det är nog mycket människor.
Och en del av kunderna måste ju vara sådana som du har spelat med.
Ja, den vägen kommer du in i bilden faktiskt att. Men tyvärr mindre kontakter man skulle borde ha med sina gamla spelarkompisar. Så att.
Nu har vi sen se på de här olika epokerna. Du började alltså spela på spelningar i början på 70-talet och fortsatte långt in på 2000-talet. Vilka perioder har varit de mest givande så där personligen?
Exom med sammansättningen av Tompa och Hippie och Eddie och det gänget och Tore. Så att, nu är det den perioden som gav mest nu. Musikstilarna som vi spelar, så det var både krävande och med solon och stämsånger och dylikt, så det gav mycket den tiden. Och så hade vi ju spelningar utomlands och i finska bygden var vi med dem också och spelade, så hade vi ju en jättestor show, en turné som vi körde omkring här i landsbygden.
Ja, det stämmer ju det också, ja. Det är bra du påminner mig. När du pratar varmt om de här banden och musikstilarna, vad är det som är så fint med musik?
Glädjen och budskapet ger vidare åt publiken.
Nå, på tal om att ge vidare, så du har ju en son som också sysslar åtminstone med musik. Kanske till och med snart på professionell nivå.
Ja, man vet aldrig med ungdomar vad de hittar på. Att han gick i musiklinjen på Övis och skrev studenter nu och sjunger. Och han har verkligen en speciell röst och det var på basen av rösten som han slapp in på musiklinjen, att det var så speciell.
Uppmuntrar du honom eller varnar du honom och säger nej, 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 gör inte samma misstag som mig?
Nej, absolut inte. Inga förhinder. Utan vill han ut på banan så ska han ut på banan. Det är en tuff bransch. Och han har ju visionen att flytta till Stockholm och musicera där. Men branschen är hård, men man lär sig den vägen att...
Ja, branschen har ju blivit tuffare, det kommer man inte ifrån. Vi musicerar ju under en tidsepok som branschen var betydligt snällare på allt sätt.
Absolut. I dagens läge ställs så höga krav och det marknadsföringar. Idag kostar det att musicera innan du slår igenom. Vi hade roligt och fick betalt för att vi var spel.
Om du slår igenom?
Dessutom, men det omfinns alltid med det så att... Det är så seriöst idag så det kanske delvis är tråkigt att bli för stelt.
Och i dagens läge måste man också vara jätteaktiv på social media själv. Ingen fixar det om inte man nu råkar heta Mick Jagger eller Paul McCartney.
Stämmer. Det är ju dagens läge att på alla medier ska du finnas som ska nå ut till din publik. Så att annars är du nog outsider.
Tack för det här Rofa och nu är det fiskbilen som kallar har jag förstått.
Ja, nästa etapp blir sen och en ny rutt som vi ska köra igång här. Så att det är riktigt angenämt hippie att träffas och få pratas.
Ja, och hälsa alla våra gamla spelkompisar du träffar dem.
Absolut.